One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Toppenjakt. Idag har ni Lex på Axtorps jakt i Sandhem. Där de har vildsvin bland annat att skälla på. Men inte nog med det. Jag har med mig Peter Ekeström.
Hej Lex, hej. Hur läget?
Jo, det är bra. Fan vad kul. Jävla energi här nu.
Men vad fan, jag har sprungit omkring med bland grisarna hela dagen så man är inte så här väldigt... Men jag repar mig snart.
Ja, men det är lite samma. Hundarna blir trötta i huvudet, men det blir man ju själv också.
Ja, men det är så mycket intryck. Och när man är här en hel dag eller en hel helg som vi är nu, det ballar med att vara här och träffa så mycket hundar. Det är att är man nörd så tittar man ju på alla hundar hela tiden.
Mm.
Och varenda gång man gör det så lär man sig något nytt liksom.
Så min upplevelse har varit nu, det är kul att släppa egen hund, men det är lika mycket värt att titta på de andra.
Ja visst, och du som är liksom på väg in i jakthundsnörderiet vinner ju massor på att bara gå runt här och titta.
Ja, och tjuvlyssna.
Och vad fan säger folk?
Jag tjuvlyssnar mest på er. Hitta på en egen formulering.
Men du måste vara nöjd, fan. Kelly har ju gått, det händer ju grejer.
Ja, helt okej. Okay. Ja, det känns bra. Det känns roligt. Jag ska börja med bara jag slår säkert in en öppen dörr, men Peter Ekeström, det är ju alltså... Vem är du? Jag tror att du presenterar dig ännu bättre än jag.
Det är skitsvårt alltså. Det tycker jag är jättesvårt. Jag jobbar med jakt och jakthundar kan man säga. På alla möjliga sätt då. Det måste man göra. Ska man försörja sig i det här yrket så måste man ha typ 9 ben att stå på. Så allting som har med framförallt jakthundar men också jakt att göra. Skriver böcker och tv och tränar hundar och föreläser. Och, ja, du vet ju. Det är ju liksom allt.
Jo, det är sant. Det finns ju många forum. Jag sitter ju här i framsätet på min bil. Men du sitter ju högt upp på en pedestal där jag satt dig just nu.
Ja, nej, men man ska inte ta det så allvarligt. Liksom. Det är ballt med mitt yrke. Jag håller på med det här. Jag är gammal nu och håller på länge med det. Och det ballar med det här jobbet är att man blir aldrig fullärd. Det är det som är så häftigt. På riktigt alltså. Det är bara liksom... Till slut inser man liksom att det bara fortsätter för det tar aldrig slut. Det är en skön känsla tycker jag. Annars så skulle jag ha tröttnat för länge sedan om det fanns något svar. Liksom, eller...
just det. Det är lite som med jakten i stort.
Exakt, det tar aldrig slut. Det är hela tiden nya upplevelser och nya, man lär sig nya grejer och provar nya saker. Vi snackade om det förut, ju, det här med om man råkar ut för ett problem med hunden. Eller det finns ett problem här. Vi snackade om det här med skottberördhet och sådär till exempel.
Just det.
Och så provar man en grej för att bli av med problemet och så funkar inte det. Jag är så nördig så då gör jag aldrig om det om det inte funkar. Utan då hittar man på en ny grej och en ny grej och en ny grej. Och så pratar man med någon och så provar man ytterligare en grej. Och till slut så har man ju 12 verktyg typ.
Ja.
Det är det som är tricket tror jag med hundar. För vi kan ju aldrig gå in i huvudet på hunden och få ett svar. Utan du måste prova det fram. Tricket är att inte göra om. Gör man någonting som inte funkar då gör man inte om det.
Nej,
utan man förändrar liksom grejen. Det är därför jag håller på. Då blir det roligt liksom.
Ja men lite, vi pratade om det igår. Det är ju... Någonting jag tycker jag sakta lär mig nu som är ganska färsk i allt med hund inom jakt. Liksom, att så fort man, om man liksom släpper och inte har så mycket av en idé om hur hunden borde jaga eller hur den ska jaga utan att man istället lär sig hur den jagar.
Och sen anpassar du dig själv till, till hundens sätt att jaga.
Ja.
Ja. Och då blir jag av med så mycket problem för att det ser man faktiskt... Då att människor är missnöjda med en jagande hund för att den inte jagar som morfars hund gjorde eller grannens hund gör eller att det är någonting, men släpp hunden, alltså nu snackar vi löshundar då, det är inte styrbara hundar, rapportörer och sådana, för där måste du ju, eller skillnaden mellan en löshund och en följsam hund, om vi säger löshundar är älghundar, stövare, du vet, drivande hundar och allt det där. Och styrbara hundar är apportörer, stående fågelhundar och så. Styrbara hundar, de kan du bygga moment liksom. Du kan ju träna hunden under lågsäsongen i jaktmomenten.
Yeah.
Men en löshund måste ju, du kan ju inte lära, jag kan ju inte ha en tam älg i källaren och släppa mina jäntor på liksom.
Varför inte?
Utan, ja, det kanske är en affärsidé möjligen. Nej, men alltså du måste vara i skogen. Det finns ingen genväg. Och därför tror jag man vinner på att studera hunden. Inte bara sin egen hund utan andra hundar. Hur jagar de? Och då ser man, jag har ju två jämthundar nu.
Mm.
De är avlade på samma sätt. De ska ha samma jaktsätt. De klassas in under begreppet ställande hundar. Men det finns skillnader i deras sätt att hantera älgar och grisar och björnar. Liksom. Det är skillnader. Och då låter jag hundarna mogna och göra som de vill. Och så anpassar jag mitt sätt. Att till exempel gå in på ståndskall. Eller hur man styr dem när de är ute på sök. Och, till hundindividen. Liksom. Så att det passar. Det finns redan i huvudet. Då slipper jag ju försöka tvinga hunden att bli någonting som jag har hört att den ska göra liksom.
Mm.
Minimera problemtänket liksom.
Just det. Jag gillar det. Vi hade ett väldigt trevligt samtal igår kväll. Vi har ju varit här i två dagar nu om man säger.
Mm.
Bland annat så pratade vi lite det med om att vara ny jägare eller kanske skaffa sin första hund och sånt där och allt vad det innebär och vad man kan förvänta sig och ta plats i eller inte, och man jämför med de som har haft hundar länge, lagt jäkligt mycket tid, vem ska släppa och så vidare. Det tyckte jag var jätteintressant, för det la väldigt mycket perspektiv på, för jag brukar försöka ta liksom lite mer ståndpunkt hur det är att vara nybörjare.
Uh-huh.
Och det är sjukt intressant att få höra liksom om en folk med väldigt mycket tid och tankar i det redan liksom.
Mm.
Och lite så här, och jag tänker att det är ju lätt att göra som jag och många med mig liksom, och lyssna på eran podd. Jakthundar och jakt.
Mm.
Men jag tänker en vanlig fråga som ni får, men som också vi får, är just det där med typ första hund och sånt. Så om man säger kortfattat typ, för att slippa göra de här liksom alla fel i boken. Vad är liksom genvägen till det?
Ja, alltså egentligen är det ju, genvägen är ju det du gör den här helgen. Jag menar, du jagar mycket, du har tänt på det här, du är liksom åt det nördiga hållet, du zoomar in på en grej och då vill du lära dig så mycket som möjligt, du lär dig fort och alltihopa. Genvägen är att lyssna på farbröder som jag till exempel,
ja.
Som har varit med länge och gjort alla misstag man kan, jag har gjort alla misstag man kan göra med en hund alltså. Men så att, och lite, ett slags mentorskap, eller alltså det låter ju så avancerat mentorskap, men ja, du fattar vad jag menar. Du sa ju själv igår att om du skulle vara intresserad av, jag skulle vilja ha en apportör, jag vill jaga fågel.
Mm.
Ja, men alltså besök, alltså prov, apporteringsprov, alltså hundar som är duktiga, hur går det till och hur gör, och så prata med hundförarna, häng med liksom någon som har hållit på länge, ett slags privatskola typ, innan man sätter igång, och för att jag vet det själv, jag har skrivit några böcker och det är många som har köpt böckerna, vilket jag är tacksam och glad för, men de flesta som har köpt böckerna och tänder på mitt sätt att träna hund eller vad man ska säga, de kommer ju till mig sen, för de vill höra mig säga det och de vill träna det praktiskt. Hur omsätter man det teoretiska till det praktiska? För det finns väldigt mycket människor. Det är säkert samma sak i din bransch, i ditt yrke eller andra intressen du har haft. Att teori är en sak alltså. Mm. Men när det gäller hundar så är det inte särskilt mycket teoretiskt tänk egentligen. Du måste titta på hunden och lära dig bedöma hunden. Det har vi snackat om i två dagar ju. Du har ju sett massor med hundar här. Mitt jobb är att ta reda på, är hunden mogen för det här? Vad säger hunden med sin kropp? Hunden pratar ju hela tiden. Talar ju om den är lite orolig eller om den slår på ilskan istället för jaktlust och sådana där saker. Sånt, det tror jag är det viktiga. Och det lär man sig fan inte genom att läsa en bok alltså. Utan du måste liksom själv nörda ner dig och titta på din egen hund och andras hundar och prata med någon som kan det här. Och så att du börjar förstå hundspråket.
Mm.
För hundarna ljuger aldrig. De talar, du har ju sett massor med hundar nu på permobjörnen här och i ägnen. De säger ju olika saker med kroppen.
Mm. Ja, precis.
Så att det intressanta för mig när jag är inne med en, jag ska in med flera hundar idag. Det är inte hur stora söken är eller hur hårt den skallar och så, utan vad säger, titta på hunden hela tiden för att den talar om alltså. Det tror jag, den kunskapen tror jag är det väsentligaste av allt.
Mm.
Om du ska försöka forma en självständig jaktmaskin.
Just det, och jag tänker så här att det är så himla lätt att fråga någon som vet så, och så, ja, vad ska jag ha för hund? Men där finns ju inte riktigt svaret.
Nej,
man kan
nej,
nästan ha en nej. Idé om vad är det, vad har jag för jakt, vad har jag liksom, vad är, hur, ungefär, vad vill jag jaga och så vidare.
Ja.
Och sen måste man helt enkelt grotta ner sig lite i det och söka precis. Lite svar då.
Precis, alltså, för det är inte så enkelt som att, du, vi pratade ju om din drömhund igår.
som till inte exempel. Finns.
Som ja. Inte finns.
Ja.
Och då kan jag garva och säga att ja, men du måste ha tre då.
Ja.
Du får köpa 300 direkt alltså, för att det är svårt att få in allt du vill ha i huvudet på en enda hund. Och då slipper du, då kan ju du mer fokusera liksom. Det var inte bara jag igår, utan det var ju till exempel Knutsson som är en riktig jakthundsgalning liksom. Och när du har honom prata om jämthundar till exempel, då tror jag att du tänker, jag ska inte ha en jämthund. Alltså inte i den situation, livssituation jag är nu.
Nej.
För när han säger det tar 1000 timmar, redan där så bromsar ju du då.
Ja.
Och nu kommer du, om du skulle köpa en jämthund eller en liknande hund, så kommer inte du ha samma krav på den hunden som Knutsson har på sina jämtar, är klart.
Sannolikt.
Så är det ju. Men det blir ju ändå ett slags, okej, jag förstår. Det blir tydligare liksom, om du pratar med någon som har rutin. Och jag vet att jag sa det igår när vi snackade också att ibland tänker jag så här, man blir inringd till en jakt och så kommer man med jämthundarna och så jagar vi hela dagen. Och de tycker att ja, din ena tik här var ju bra, vi sköt en gris för den, men den andra verkar ju... Då vet de inte att jag har lagt ner 1000 timmar på en 3-årig jämthund. Det tar sån sjuk tid att få fram en riktigt duktig lösen som ska kunna allt den kan och samarbete och allt det där. Så att jag tycker att hundförare som har... injagade, duktiga hundar som fungerar oavsett jaktsätt, de ska ha cred för det de lägger ner. Det kostar skjortan och det tar i princip all fritid typ. Och det är bra för dig då som har stora drömmar om nästa löshund,
mm.
att höra vad det krävs.
Mm.
Då kan ju du bromsa lite grann. Du sa ju själv det, jag kanske ska skaffa en spaniel eller något först, när ungarna är små liksom. Det är bara, redan där så skiter det sig för många. Man har en dröm om en hund, men man tänker inte riktigt bakom. Jag brukar prata om det, men de flesta duktiga hundförare som har duktiga hundar. Man kommer till en jakt, man visar hur duktiga hundarna är, så åker man hem. Det är ju en bild av att det är bara att köpa en hund och köra, sen är det klart liksom.
Ja.
Men det krävs, du har ju själv, du kan ju själv en annan typ av hundar, du kan ju tjänstehundar. Och när man ser dig med din tjänstehund, då tänker man, fan, en sån där hund vill jag ha.
Ja, eller brukshund. Ja, men,
brukshund,
ja, precis.
Alltså superstyrbar liksom. Ligg på håll och kom och håll dig lugn och gå här och sluta nu och allt det där. Så jävla radiostyr det han ju. Hur mycket tid har du lagt ner på den?
Ja, men det är sant. Det är ju 1000 timmar.
Ja, det är 1000 timmar. Och det är samma för mig. Mm. Så att det där tycker jag man borde liksom...
Ja, men det är fan klokt att se på sina förutsättningar. Jag tänker så här, jag ska skriva ett snabbt sms till min kvinna om att vi behöver göra lite plats hemma för några fler hundar. Och så lägger vi musik där. Vi sitter för övrigt i en bil mitt här på parkeringen på mellanhängning kan man säga. Det är jäkligt varmt, så vi får se om vi håller. Håller vi 2 timmar på det här eller?
2 timmar? Du skämtar nu eller?
Vi får se.
Det här är snabbt avklarat.
Du får ju så hemskt mycket frågor om det, om just hundar och så här. Men det finns ju helt andra grejer så här. Vart i Sverige bor du? Vart skulle du, om du bara fick välja, vart skulle du bo i Sverige? Om du kommer till jakt.
Jag bor bra alltså.
Du gör det va?
Jag bor jävligt bra.
Ja, jag gissar det.
Alltså jag bor väldigt bra. Det är ont om ripa och björn, men jag har allt annat.
Mm.
Alltså jag bor jättebra. Jag menar, jag bor i Östergötland längs kusten och man kan säga så här då, skärgården och så där. När skolan börjar typ 15 augusti, då är det soprent i mina skogar.
Mm.
Alltså det är ren vildmark för fan i den delen där jag finns. Och det är gott om vilt och sånt vilt som jag vill jaga då. Men sen, eftersom jag har spetsar då och jagar älg, så är jag ju, åker ju norrut.
Mm. Just det, så du delar upp jaktåret då eller?
Ja, nej, men det blir väl typ sammanlagt kanske 5-6 veckor norr om Bergslagen typ.
Mm.
Eftersom då får jag ju de kickarna som jag inte får hemma. Alltså, vi har ju älg hemma, men Men när de här älgarna som vi har är i backen, då jag vill jaga älg alltså. Jag har jämthunde, jag vill jaga älg. Ja. Men jag bor jättebra, alltså jättebra. Ja. Alltså det är jättekul att åka ut i havsbanan och jaga fågel, och det finns dåvilt och rådjur, och du vet, jag har kompisar som har bra taxar, och jag menar, jag bor kanonbra, måste jag säga.
Ja, fan, Östergötland känns ju hett alltså.
Ja, men jag tycker själv att jag hade tur liksom en gång för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. När jag fick jobb på ett godstad och lämnade storstan i unga år.
Just det. Du låter ju som en... Alltså du låter inte som en össköte.
Nej, jag är inte ens naturaliserad össköte på något vis. Men jag har bott i Östergötland i 40 år.
Ja.
Men jag är från ett ställe som förr hette Sibirien i Vasastan i Stockholm.
Ja.
På den tiden då Stockholm inte riktigt var som det är nu.
Typ. Nej, men det är typ du och Leif G.W. Persson, tror jag. Ja, jag tror det.
Nej, men det var det bästa jag gjort någon gång. Alltså, det var för trångt alltså, redan då, på början på 80-talet i Stockholm. Det var för mycket folk och jag ville ut i skogen. Ja. Jag kommer från Värmland delvis också. Min mormor är från Värmland och jag var väldigt mycket där. Och jakt och hundar och vildmark och sjöar och du vet, sånt. Så jag trivs bäst i skogen, ärligt talat.
Jagar du liksom något man inte vet, alltså rent jaktmässigt då? Eftersom man vet ju att du har jämthund och att du liksom jagar mycket älg och gris. Och så här. Jagar du någon björn?
Nej, jag är absolut ingen björn. Jag har två jämtar som skäller björn.
Ja.
Men jag kan inte skita om björn alltså. Alltså det är inte så att jag har aldrig skjutit en björn, men mina hundar skäller björn. Så jag skulle vilja lära mig mer om det. Det skulle jag vilja göra. Och nu när man, av en händelse då, så har jag två jämtar som skäller björn.
Ja.
Det var ju inte meningen typ.
Nej,
men
nej.
De gör det. Jag blir helt förvånad, men det gör de. Och ganska bra också. Så i år blir det ju björnjakt alltså, det är helt klart.
Fan vad roligt. Men du, jag tror att det finns en teori där lite va?
Ja, du menar grisarna eller?
Ja.
Ja, alltså jag har ju liksom inget 100 belägg för det generellt, men jag känner ju väldigt, väldigt rutinerade björnjägare. Och de har varit ner hos mig och jagat vildsvin hos mig ute i skärgårdsratsarna.
Ja.
Och det var flera år sedan när jag blev upplyst om det, att det är väldigt likt. Alltså de menar då att har man en ställande hund som vågar utmana stora, präktigt motståndskraftiga vildsvin i vass miljö, eller alltså extrem miljö,
ja,
då skäller de hundarna med stor sannolikhet björn.
Ja,
och det var därför som jag för, det är väl 2 år sedan nu, åkte upp till Västernorrland bara för att kolla. Och första morgonen, då hade jag 2 ståndskall med båda jämtarna på olika ställen i en stor skog. Alltså.
Mm-hmm.
Och jag blev jätteförvånad alltså. Men så var det. Och så de kanske har rätt. Alltså vuxna vildsvin typ och björn, de har ju lite samma... De går in tätt och de jobbar med utfall.
Ja,
de försöker skrämma hunden och så tassar de undan. Så det är en ytstanskall en bit bort. Det är väldigt likt själva... Sen kan man ju säkert säga att björnar är fullkomligt ännu mer livsfarliga. Säkert, jag vet inte. Men utmaningen för hunden är lika stor. Och där kan jag säga en annan grej som jag har upptäckt som jag tycker är ganska häftig. Det är att... Det har du sett i hängden nu också. Att de flesta hundar som gillar att jaga vildsvin, när de får utfall mot sig, då jagar de hårdare.
Mm.
De tänder på motstånd.
Ja.
De vrider upp liksom när de får motstånd. Men min erfarenhet är att de svåraste vildsvinen / björnarna som finns att jaga. Du känner ju Rasmus Boström till exempel, så du får ju fråga om jag har rätt. Jag vet inte, men med vildsvin är det så att en stor gris som står helt stilla och bara stirrar på hunden utan att göra utfall. Den mentala kraften kan få en enormt stark hund att vika.
Ja, just det.
Bara genom att de är helt stilla. De låser sig men bara stirrar på hunden. Det mentala trycket kan få en hund att backa. Mycket, mycket kraftfullare än ett vanligt fysiskt utfall.
Det är ju lite vad man kan se på hundar och människor egentligen.
Exakt. Alltså
det är ju en sak på att vara aggressiv och det är en annan sak att... Bara att egentligen vara våldsam, men att kunna se ut som
att
man
ha,
besitter.
Att ha en mental dominans. Du håller på med brukshundar, du vet ju. Jag menar, alltså att låsa sig och bara stirra på en hund, då viker hunden undan. Alltså många hundar viker undan. Sen kan en hund i ren liksom försvarsgrej gå till anfall till och med. Om man stirrar på den. Och jag menar, apropå det här med utfall och grisar är farliga. Men du har ju sett idag. Alltså hundar som skäller på grisarna. kommer utfallet, då vrider hunden upp intensiteten alltså.
Många kan ju bli lite tveksamma när de bara är still liksom.
Exakt, exakt.
Men du, jag gillar det, alltså det tycker jag är härligt. Vi har ju snackat ner och jag kan ju prata med saker med dig bara för att lyssna på och höra vad du säger liksom, om det. Liksom. Jag behöver inte få så mycket sagt själv alltid, känner jag. För att jag liksom tar dina ord tungt, om man säger så. Men en sak som jag gillar, det är ju hur du... Du kan ju också säga det, att så, ja, men björnar är ju läskiga. Liksom. Det tycker jag är en härlig grej på något sätt. Att, ja, men, om man kan liksom bjuda på det lite själv.
Ja, men det handlar inte om att bjuda på det. Vad fan det, alltså, när unghunden, när hon var 14 månader, skällde björn 2 timmar i Västernorrland. Jag hade ju kunnat gå in på det. Jag vågar fan inte. Mm. För den här björnen kastade ju stenar och stubbar. Jag låg ju 70 meter därifrån och hade den bästa jakten på hela säsongen, trots att jag inte sköt björnen.
Mm.
Så det beror ju på vad du är ute efter. Det snackade vi också om igår. Jag tycker att man ska inte vara så jävla hård mot sig själv. Liksom. Man köper en hund som man ska jaga med och den är kanske inte världens bästa. Men vad fan, släpp hunden och ha kul. Liksom.
Ja.
Alltså jag försöker göra det som jag har kul. Mm. Alltså jag vill ha kul liksom.
Mm. Man kan ju gå ett helt liv annars med en hund som man inte riktigt
är nöjd och glad för. Och man är missnöjd liksom. Ja. Och lyssna inte på andra så jävla mycket, utan ha kul med hunden. För det ser hunden. Har du kul med hunden, så ser hunden det, och då utvecklas ni tillsammans. Och sen så, även om ni inte når någon sorts jävla storjägar CV-grej liksom, så har man ju kul. För mig handlar det om det liksom.
Ja, man kan ju ifrågasätta varför man jagar annars.
Ja, det är det jag menar. Mm. Alltså, det är bort med prestige och skit, utan ha kul i skogen liksom.
Det är som Anders säger. Alltså, Peter är så bra på att säga massa smarta saker, men han är också jävligt bra på att säga det man behöver höra.
Vad fan? Ja, nej, men jag tror på vad den du är bara.
Ja.
Du är van vid hundar. Du vet ju, du kan ju inte dölja grejer för en hund. Du kan inte låtsas att, förstår du?
Nej.
Hunden läser ju dig utan och innan. De flesta hundar, och mina hundar, som de brukar säga, mina hundar nu, de vet hur jag mår på morgonen innan jag vet det själv. Mm. Alltså, du vet, de läser av det. Det är ingen idé, utan var dig själv bara.
Mm.
Då brukar det mesta lösa sig.
Ihop, liksom.
Ja, exakt. Ja.
Så det är ju helt, just själva den här grejen med att arbeta ihop med en hund, oavsett om man åker skidor eller letar efter en sak eller tränar lydnad eller jagar liksom. Det är ju, för mig är det hela värld. Jag tror inte jag hade hållit mig med en ren klapphund om jag inte får göra någonting mer med den.
Nej.
För där kommer liksom, som den här symbiosen som kan kicka in. Det blir som en flow liksom, på något sätt. Och det är det som jag tycker är stora belöningar.
Men jag tycker
liksom
också att det finns ju massa... Jag är ju nörd liksom, så man försöker läsa och genom alla ord har läst. Det finns en egendomliga forskningsstudier som kommer fram till väldigt mycket hokus pokus grejer. Men jag läste en gång en internationell studie där man jämförde hur olika arters hjärnor funkar helt enkelt. Hur hjärnan arbetar. Och kom de fram till, om man jämför en vuxen hund, alltså en hund som är minst 3 år och mentalt stabil och allting, med människan och människans sätt att tänka, hur hjärnan funkar. Men man lägger den vuxna hunden och jämför med människans åldrar, då kommer man till en 3-4-åring.
Ja,
3-4-årig människa, så funkar huvudet på en vuxen hund. Jag vet inte om det stämmer, jag är ingen forskare. Men jag tände på det där. Det är därför som jag till exempel för länge sedan tipsade dig om att gör någonting utflippat för fan. Kasta det på alla 4 och gräv i gräsmattan. Då kommer hunden bli överlycklig och kommer att hjälpa dig att gräva.
Ja.
Precis som en 3-åring gör. Alltså, och när jag började förstå det är ju skälet till att jag har jämthundar, tror jag, att jag har jämthundar som kommer ner i Europa när de jagar. Därför vi är på samma nivå, de vill vara med mig, det händer alltid något, jag är centrum. Håll dig till den där, han är lika barnslig som vi är på något sätt.
Världens bästa farfar,
ja, men
då har du inkallning.
Ja, men alltså på något sätt va. Ja. Och jag menar, ibland så, jag gör ju plötsliga infallsgrejer liksom, det har ju du sett. Jag menar, man har tråkigt, hunden har tråkigt, då går man in på alla 4 och kryper iväg så fort man kan någonstans.
Ja,
bara
ja.
Och gör någonting. Hunden är där direkt och vi har skitkul ihop. Och sen reser man sig och går därifrån. Och hunden är jättenöjd och följer med tillbaks. Alltså, och hur lång tid tar det av mina 24 timmar? Om jag vill aktivera min hund och att den ska ha roligt, då jag tror att det är smartare att göra en sån minigrej om dagen än att boka en agility-kurs på Bruksundsklubben varje tisdagkväll en och en halv timme.
Ja, just
det. De flesta vi tänker ju som vuxna människor. Jag ska aktivera min hund. Jag måste gå en viltspårkurs eller jag måste anmäla mig eller någonting sånt där. De vill ju mest leka hundar. Alltså, förstår du? Och den här leken man gör med dem, de här fianterierna, gör ju att de blir uppmärksam på mig.
Mm.
De vill ju vara med mig. Jag är en slags ja, polare på något sätt. Vi har kul ihop. Alltså. Små, och det tar ju inte mer än 2 minuter om dagen.
Och jag tänker så här, att om man är lite beredd att anpassa sig efter vad man har för hund, om man säger det i kopplet.
Mm.
Så länge man får den, liksom att den, man har en hund som kan, som ser, också har ett värde i det, som är tillgänglig nog att liksom svara på en sån grej, så kommer man kunna ha roligt, tänker jag.
Ja, och tro mig, alltså, jag har ju tagit omplaceringar massa gånger. Hundar, ofta är det hundar som ingen vill ha. De jagar inte alls, eller de går inte att hantera eller någonting. Men då tar jag den här hunden och så blir jag en 3-åring i huvudet och lajar med den.
Mm.
Och plötsligt en hund som först sitter och bara tittar på den. Efter 2 dagar så leker den ju. Om jag uttrycker mig så här då. Jag tror inte man vinner på att prata pedagogisk svenska uppifrån till en hund.
Jag tror inte
det funkar. Alltså.
Nej.
Men det är klart man måste bli lite nördig och sådär. Men nu är jag så gammal så kan jag säga att träna hundar är enkelt. Det är svinenkelt. Det är mycket, mycket enklare än vad folk tror. Det är så sjukt logiskt.
Ja.
Det är så otroligt logiskt. Hunden är en sån enkel varelse tankemässigt. Så allting, det finns logik i allt. Enkel, rak, tydlig logik liksom.
Man behöver en relation och så behöver man hitta liksom, vad är det som triggar hunden? Vad är det som är... Alltså att man kan ha roligt ihop.
Precis. Och det är klart, du kan ju få en lydig hund genom fysisk dominans. Det går ju.
Jo, men det är ju lite lättare med min brukshund.
Ja.
För honom är det ju säkert 70-80%. Det är ju hans, att han vill höra till mig.
Ja.
Alltså inte,
det han är avlad för samarbete.
Ofta är det 100%. Ja. Ja, men om man säger i inlärning och sånt. Så är det väl en 15-20% någonstans där. Som är lite mer att han också underkastar sig min vilja.
Ja, men
och det har jag ju inte med Kelly.
Men du, alltså din brukshund, han är avlad för att underkasta sig din vilja.
Mm.
Alltså det finns i arvet liksom.
Mm, mm.
Men du ser ju själv, din brukshund som du jobbar mycket med, han är ju radiostyrd. Du kan ju styra honom som en jävla radiostyrd bil för fan. Alltså, men det har ju sett. Alltså, så ska det vara. Mm. Och sen har du nu en blandrasspets som inte fan kommer när du ropar. När den har roligt med någonting annat. Alltså, så att det är faktiskt skillnad på hundtyper. Alltså. Det är därför som jag försöker hitta ett egna verktyg och nå gråhundar, jämthundar, stövare, tystherrier och alla de där. För att brukshundsgrejen, då måste du vara jävligt dominant. Alltså. Du måste ha en fruktansvärd pondus för att få en självständigt avlad hund att komma och ropa i skogen.
Mm, mm.
På något sätt. Alltså det, man måste trixa. Det är svårare tycker jag med jaktmaskiner. Du måste hitta rätt.
Mm.
Det är en balans mellan krav och belöna samarbetet på något sätt.
Ja, just det.
Och det är det som gör att jag aldrig tröttnar på det. För varenda hundjävel jag träffar på måste du använda lite nya verktyg och hitta den där balansen.
Mm. Just det.
Så. Men de flesta, jag jobbar ju med det, jag är ju hundtränare liksom, men för de flesta människor är det relativt enkelt. De har ju 1 eller 2 eller kanske 300. Jag fokuserar på dem, vad är balansen där liksom? Jag måste ju försöka lite snabbt läsa massa olika hundar. Och det ställer ju större krav, då måste man ju vara nördig liksom och finna ett slags egotripp i att kunna prata med hundar.
Ja, just det.
Om du förstår vad jag menar.
Och det, du har en konstant utveckling, så det är ju också belönande på det viset.
Exakt, då. Exakt. Ja. Det är det som jag sa förut, det tar aldrig slut.
Nej.
Jag vet det nu, när jag är snart 65 bast, liksom att jag blir bättre och bättre för varje år som går.
Mm.
Och det är mitt yrke. Det måste ju betyda att man aldrig blir full. Det är som jag håller på så jävla länge. Så att det är belönande liksom. Jag är lite som en hund. Jag belönar mig själv genom att jobba.
Ja, just det.
På något
ja,
sätt.
Men jag fattar. Ja. Mm. Men, och då blev jag sen nyfiken, har du ett typ så här mitt bästa jaktminne?
Ja, det har, jag kan ju rabbla upp några balla minnen alltså, jag vet inte om jag är lite som en hund liksom. Det som har hänt igår, det är ointressant. Ja. Vi går vidare nu.
Men, om det har med hund att göra.
Ja, men alltså det ballaste, alltså när man var ung liksom och första riktigt, riktigt tuffa eftersöket liksom, när det...
Ja.
Funkar, alltså man vet det är alltså timmars jobb liksom och hunden lyckas lösa det när det har varit 500 där tidigare.
Ja.
Alltså det är magiskt alltså. Sånt glömmer man ju aldrig.
Kan jag tänka mig. Knutsson berättade om ett eftersök som började på lördagen tror jag och var slut på tisdagen.
Ja,
han använde 600 liksom.
Ja, visst.
Ja.
Men Knutsson är lite grann som en han ger aldrig upp. Alltså så är det.
Bevisliga.
Men sen brukar vi bråka Knudsen och jag. Vi känner ju varandra väldigt väl. Och det att jag brukar säga att vad fan du ska ringt mig. Jag släpper en av mina bara så det är klart. Det där jävla tragglandet behöver vi inte hålla på med.
Det roliga var att under det eftersöket så hade han skjutit en gris på vägen också.
Ja, vet.
För att han sprang på en benskjuten gris som inte var den han skulle ha.
Jag vet. Nej, men han har ju, det är intressant att prata om honom också. För att han, där har du en som har lagt alltså 2000 timmar på en hund. Alltså hans hundar får ju som fruktansvärd rutin. Och där har du nästa grej som är intressant med självständiga jaktmaskiner. Ett exempel är ju den här spetsen som var inne nu, som du var med och tittade på. Den hunden tror jag inte att man, jag tror inte man ska skjuta för den hunden första riktiga jaktsäsongen. Mm. Utan låt hunden jobba med och lära sig, för den där, det är så mycket krut i den hunden. Så att om du skjuter så kan hunden liksom missförstå situationen. Alltså, förstår du? Det är så mycket hård, den är hård den här hunden i jakten.
Mm. Just det.
Och den vill ju inte att man ska skjuta.
Den belönar, vill jag
den, vill, den belönar sig själv när den får stopp på grisarna och arbeta med dem.
Just det.
Och då tycker jag man ska hålla igen alltså, och ta ur patronerna och ge hunden den lektionen. Så där har du återigen den här balansgången. Varför jagar vi? Är det för att skjuta så mycket djur som möjligt? Eller är det för att uppleva någonting tillsammans med hunden? Eller är det bara hundens arbete? Eller är det mat? Behöver jag mat på bordet? Liksom? Förstår du?
Ja, ja.
Varför jagar man liksom?
Mm.
Jag har ju några kompisar som har jagat jättemycket men jag har känt i många år som är lika mycket jaktnörda som jag. Och vi har lite olika mål alltså. Det finns vissa, alltså, viltet ska ner bara.
Ja.
Alltså målet är att skjuta djur liksom, för duktiga hundar.
Ja.
För mig, visst jag skjuter massa djur men det är inte mitt ultimata mål utan det är den här känslan med att nu funkar hunden liksom.
Det är ju lite farligt tycker jag när man väl skaffar jakthund. Då är man ju lite som, det är i alla fall lätt att man blir fast i det. Det, blir ju liksom, det står ju över det mesta andra.
Ja,
liksom. Bara att få jaga med hunden. Visst, man behöver inte ha en bössa ens.
Nej, alltså. Visst, visst. Men sen finns det ju, alltså, jag har haft, hade någon gråhund ett tag som jag insåg till slut att jag måste, den här hunden måste jag skjuta igång.
Ah.
Alltså det måste ner ett vilt alltså. Och när jag insåg det jag hade skjutit en 5-6 älg eller någonting, då funkar det. Och andra hundar behöver inte skjuta ett enda djur för.
Mm, just det.
Det är liksom den, för mig är det den, men sen är det så mycket mer, jakten är så otroligt mycket större och bara liksom släppa en hund, en lös hund och sen lägga sig och filosofera i blåbärsriset, liksom bara den grejen. Sen kan man ju åka hem efter 2 timmar.
Ja.
Därför att man har fått lugn i huvudet liksom.
Skulle du sluta jaga om du inte kunde gå med hund?
Med stor sannolikhet. Så jag skulle i alla fall dra ner från 125 jaktdagar om året. Det kan jag säga.
Just det.
För att gå ut. Men vi är olika. Det är klart att man kan uppleva saker och liksom sätta sig liksom i en trästege liksom och vänta på en dovhjort som kommer knallande. Det är också en upplevelse. En fin upplevelse för många. Men jag är så pass gammal nu och har jagat så länge så att det ger mig inte ens puls. Alltså.
Nej, jag fattar vad du menar.
Alltså det är liksom, det gör jag. Min fru som är kock och viltexpert, alltså, hon kan ju säga att dovköttet till slut.
Ja, just det.
Då åker jag ut och skjuter en dovhjort.
Ja.
Därför att det är så vi lever på något sätt.
Mm.
Men det, för mig är det ju inte någon våldsam jaktupplevelse alltså.
Nej, okej. Okay. Nej, men det köper jag. Jag vet att för mig är det inte lika enkelt att säga det ena eller andra. För jag, helt klart så skulle jag prioritera hundjakt varje dag.
Mm.
Men jag skulle ha väldigt svårt att vara utan ren typ smygjakt eller toppfågeljakt. Och då är det inte nödvändigtvis pulsen liksom. Utan det är den här tystheten, stillheten, kanske att man är ensam eller bara med någon kompis eller någonting. Det behovet liksom att få komma ut i riktig natur typ är så himla stort tycker jag. Men jag tänker att det är lite olika vart man är i livet. Ibland så kan jag ju nästan skita i bössa bara för att
åka. Ja, men det förstår jag. Du kom hit igår och jag sa att det finns ett ledrum på hotellet. Och då sa du, nej jag vill sova ute i skogen i min hängmatta. Det är för att du just nu i livet måste få lugn i huvudet liksom.
Ja, oh, det är så.
Eller hur?
Ja.
Men jag har ju inga småbarn hemma längre. Det är ju barnbarn som jag tack och lov kan säga nej, barnvakt går ut liksom. Jag har 5 egna ungar, ni får ta hand om mina själva typ. Så jag har ju inte den liksom, förstår du? Jag behöver inte det. Men alltså det var inte så våldsamt många decennier sedan som jag kunde ligga liksom i en sovsäck med bössan i famnen.
Ja.
På en speciell stig i skogen. Och när gryningen kom så rullade man över på mag och osäkra. För det var enda sättet att komma åt de riktigt stora dovskovlarna.
Ja,
så att det finns ju, jag har ju varit total jaktidiot på alla plan. Sen tror jag att vi är olika som människor. Alltså jag sitter ju på pass 2 gånger om året ungefär. Och max i 20 minuter.
Mm.
Och sitta stilla och vänta på ett djur som kommer gående. Det är klart att det är skitspännande och snabba skott och allt det där i drevjakt och sånt. Men jag är inte sån som person.
Nej men det är förstås. Och alla är vi olika.
Ja,
skulle jag behöva välja mellan att vara passkytt och få gå med hund.
Ja,
då skulle det vara enklare liksom.
Visst.
Men någon gång ibland så kan det vara skönt att sätta sig och vila.
Men
tycker
alltså,
jag.
Om man lyssnar på vad du säger nu egentligen och vad vi säger om jakten i det här landet vi lever i. Så är man jaktnörd så kan man nog inte bo i ett bättre land.
Nej.
Alltså det finns ju så sjukt mycket jakt.
Ja, det är helt otroligt. Och
friheten är ju väldigt, väldigt stor. Jag har ju marker så jag kan ju välja om jag ska ta hagelsprutan och gå ut och sätta min skåre och försöka skjuta ejder i havsbandet eller lite längre in. Alltså det är skyddsjakt på skarv och sen så det är lite mycket rävar. Vi har ju så mycket jakt så att det är, och all jakt har ju sin tjusning. Jag har inga åsikter om det förutom att jag har liksom förstått ju äldre man blir vad som får mig att ticka liksom.
Ja, just det.
Vad är det som ger den största liksom varma känslan i magen?
Och det är ju
när unghunden kommer igång och du har liksom, och allting stämmer och du trycker på, nu snackar vi ställande hundar, du trycker på, du stöter lite läst och hon får stoppa älgen igen alltså efter 500 meter. Det är ju som man blir tårögd liksom. du vet. Alltså det är
inte ett öga är torrt.
Nej men alltså så att och det är det som är så ballt med jakten i det här landet. Att det finns plats för alla. Det finns alla möjliga typer av jakt. Jag har en kompis i Sörmland som är riktig jaktnörd. Han jobbar för en av kommunerna där uppe.
Ja.
Och han har bjudit upp mig för att det är så otroligt kul att jaga råttor åt kommunen.
Aha.
Jag menar det är ju en enorm, alltså det är svårt alltså.
Luftgevär eller?
Ja visst, och jag menar det är liksom, det är för mycket råttor i industriområdena. Ja men då ringer de in honom och sen så lägger han x antal nätter och jagar råttor. Det är klart att, och jag kan ju ingenting om råttjakt. Det blir skitspännande att lära sig någonting nytt. Hur fan funkar en råtta?
Ja.
Alltså, eller de här som håller på med invasiva arter norrut, du vet, bisam och vad fan det är för någonting.
Ja, just det.
Jag vet inte ens hur en bisam ser ut knappt. Så att det är så mycket jakt i det här landet, det är så mycket kunskap som finns, så att glöm bort att försöka förstå vad jakt handlar om totalt.
Just det.
Om någon säger jag kan jaga, punkt, vad fan betyder det?
Ja, men det är ju...
Alltså, det är ju det som är så stort tycker jag, att fältet är fritt, liksom öppet.
Men finns hundjakten till exempel... Finns det någon motsvarighet i något annat land där vi har samma möjligheter och så?
Ja, det gör det säkert, alltså tjuvjakt i Australien typ eller något. Men alltså på riktigt, alltså att ha den förmånen att kunna jaga med löshund på det sätt som vi gör. Det bor 10 miljoner människor i Sverige och Sverige är sin i helvete stort. Då sätter du ett gångjärn ner vid Smygehuk och välter Sverige, då hamnar du söder om Rom. Så stort i Sverige. Och det är bara 10 miljoner människor så här. Det är fan mer träd än folk alltså. Så att det gillar man jakt, då har vi fötts på rätt ställe kan man säga.
Gud vad härligt. Oh,
jag menar, du bor ju liksom i princip mitt i huvudstansområdet. Och du behöver inte åka så långt därifrån för att kunna få utlopp för din jaktlust.
Nej, det är sant.
Och det är ändå mitt i liksom den mest befolkningstäta klicken som finns i hela Sverige. Och du behöver inte åka så jävla långt.
Åh, vilket skönt perspektiv, för jag kan ju vara rätt pipig över det. Men det är ju,
jag skulle aldrig bo där du bor, det kan jag säga. jag jagar ibland, hjälper till med eftersök med gammal hund. Och då, jag bor i Söderköping. Och viltet är ju precis där Söderköping slutar. Jag har 3 minuter till att släppa en jämthund typ.
Ja.
Alltså det och
så. Jag satt ändå och höll tummarna och tänkte att undrar om han inte kommer att säga Stockholm nu när jag frågar vart han helst skulle vilja bo.
Det gjorde du inte alls. Det kan jag säga. Det kan jag säga. Nej.
Nej, jag vet inte 17 om jag själv helst vill bo i Stockholm heller, men livet är ju så. Det är ju lite som fan, man får ju anpassa sig. Man får anpassa sig efter vad man har för hund och man får gilla läget liksom. Och det gäller ju även i mitt fall nu då.
Ja, men du åker ju norrut och jagar och ni är toppenjakt, polarna, ni hjälper ju varann och ni åker och far hit och dit och jagar liksom.
Ja, det är så jävla kul. Ja, det är härligt. Det är sant. Hur gammal är du?
Jag är 64 och ett halvt.
Herregud.
Vad då menar du?
Hur länge kommer du jaga, tror du?
Rakt in i kaklet, alltså. Det är helt klart. Alltså...
Bara, det var ju jävla otrevligt av mig.
Nej, men alltså, min äldste son säger ju det. Farsan, när jag ser att det börjar luta åt fel håll här, då får du en lång kniv och så skickar in det i björnskogen. att... kan man inte sitta på pass med 10 minuter, då är det svårt att bli inlåst i en liten lägenhet någonstans.
Man får köra ner din rollator men alltså, i grustaget och sen man, får du släppa man... hunden där och så får du stå där.
Men är man nördig liksom och sådär, då, och dessutom är det ganska bra för kroppen och psyket att vara hundförare av lösundar, för man går igen en annan mil liksom, man håller sig fan i form alltså.
Mm, just det.
Du går, nu är snart 1 augusti, då ringer klockan 2:30 liksom. Mm. Då börjar vi jaga.
Mm.
Och eftersom det är 1 augusti och de har ändrat reglerna på grävling, då gör man så, eftersom det är radio det här, då vet man vad man släpper på.
Ja. Alltså, ja, men givetvis. Vad är bästa, men, för det känns som att det är ju inte helt rumsrent. Och det köper jag liksom. Det gäller att liksom alltså, vara etisk i sin jakt. Det är inget snack om det. Men det känns som att det inte alltid är helt rumsrent att börja släppa 1 augusti på vildsvin. Just för att det är ju svårt liksom.
Ja.
Men alltså bästa sättet att få till det då i så fall?
Ja, för det första så släpper du inte en ung hund.
Nej.
Och du släpper inte på frisök.
Nej.
Du jagar med kvalitet, du vet vad du släpper på.
Mm.
Och i augusti är jag ute i skärgården som inte tagit skörden än.
Ja, just det.
Så att jag vet ju vad jag släpper på. Det är helt klart. Alltså, det går inte annars.
Ja, just det.
För att älgkalvarna är för små och du vet allt det där. Jag chansar inte. Alltså, det är inga frisök. Inte ens med gammelhunden som är tungt injagad. Liksom. Man måste göra. Men alltså, det är faktiskt häftigt. Liksom. Det är lustigare med det här med hur runda funkar. För att nu är det så att man får ju knappt upp gamla orkar liksom, på morgnarna.
Mm.
På hotellrummet i morse liksom.
Ah, ja.
Fan, klockan är bara 7. Lugna, tagga ner, säger hon med sitt kroppsspråk. Men 1 augusti, när klockan ringer klockan 2:30.
Ah.
Då sitter hon på halmmattan. Spänd i kroppen och vet att nu... Så att så väl känner de henne. För jag börjar ju förbereda 2 dagar innan liksom.
Ah, just det.
Så hon går upp mer och mer i varv. Och sen så, hon är vid bilen före mig liksom. 1 augusti, det är, så är det bara.
Ah, fan, sen vad härligt.
Ja, det är ballt.
Ja. Ah. Det ser man fram. Ja, men det blir ju nästan, man kan ju nästan tänka sig att man till exempel ägnar sig åt skyddsjakt fast med hund då. Till
ja, men det är ju det det handlar om.
Ja.
Det är ju det det handlar om. Faktiskt. Men då snackar vi hundar som man vet. Har man en hund som en av mina då, hon går ju alltså, hon går rakt igenom dovflockar och allting. Hon letar bara gris.
Mm.
Och inte ens då släpper jag henne på frisök 1 augusti alltså.
Nej, nej.
För det kan alltid hända något liksom.
Ja, men precis. Det är ju... I det fallet så är det inte bättre att be om ursäkt. Där är det bättre att se till att...
Ja, men alltså jag tycker man får... Det är tillräckligt mycket vilda västern ändå liksom. Mm. För det händer alltid, en jakt har aldrig en annan lik liksom. Så du måste fatta massor med snabba beslut och så. Så de regler man kan hålla sig till, de ska man fan hålla sig till.
Ja, alltså. Ja, jag håller med. Ja, helt klart. Helt klart. Men jag är ju till exempel, det är 1 augusti högre, 16 augusti högre lite för mig. Och för att jag tänkte att jag ska pröva att jaga duva över bulvan.
Mm, mm.
Har du gjort det någon?
Absolut, ja, ganska klart, mycket till och med,
ja.
Förr i tiden.
Vad har du några bra heta tips då?
Ja, lägg lite rekogniseringstid.
Ja,
du måste veta. Ja visst, det är så är det ju liksom. Det är ju mer just fågeljakt. Så jag har en kompis som är en kung på att jaga gås. Och han lägger väl ner 48 timmars spaning. Och så när man åker ner då, han har den spaningen klar. Då skjuter vi gäss.
Just det.
Punkt.
Mm.
Alltså, för det är inte säkert att de slår på samma ställe som de gjorde förra året typ.
Nej, just det.
Så att det, ju mer tid man lägger på det, desto bättre. Men jag liksom, det är sällan jag gör, nu medan jag jagar fågel, då är det mera volleyspark liksom. Jag tar högersprutan och ger fan, jag täcker, målar ansiktet svart och jag kryper och där är lite fågel, eventuellt slår de. Sen kryper jag i dikerna och får en chans så skjuter jag en gås. Istället för 40 då som man skulle göra om man var nörd och verkligen gick in för det. Det är samma sak där. Det är lite som du säger, det här ensamhet med bössan och så. Alltså, ja. För det är upplevelsen att man är ute liksom.
Ja.
Och det enda problem man har är att man kan ha fästingar på kroppen när man kommer hem. Annars är det bara vinst.
Ja, ja, ja.
Även om du inte skjuter någon fågel.
Just det.
Det är liksom upplevelsen. Det är skitkul att skjuta djur. Det ska jag fan inte sticka under stol med. men det är på något sätt inte det enda ultimata målet alltså.
Nej, precis. Det är många delar. Det är också skitkul att äta viltkött.
Ja, det är det ju.
Och det är jävligt kul att jaga.
Jag har ju flyt, jag har mycket jakt, många olika arter och dessutom en fru som är viltmatsspecialist.
Ja, det måste liksom. Vara magiskt.
Ja, det är bra. Jag säger att det är bra. Så det, man tar ju vara på allt man skjuter liksom.
Men hon jagar inte alls?
Eller? Nej, för fan. Hon odlar. Vi har jättestora odlingar hemma. Så det som kompletterar viltköttet då.
Ja. Fan, det är ju lite likt, min kvinna är ju likadan. Alltså om hon skulle få så skulle hon ju stå med armbågarna, eller med upp till armbågarna i kompost, dygnet runt nästan liksom.
Ja men så, min fru som jag har levt med upp i 40 år nu, alltså hon pratar om det med blod och jord. Alltså kombinationen där. Och jag hjälper till i odlingarna. Vi har ett litet växthus och sådana här grejer. Och det ska byggas något nytt. Eller hon är borta. Jag måste vattna eller något. Alltså det är vad jag gör. För jag kan ingenting om det här med fröer och sticklingar och vad fan det är. Men när odlingssäsongen börjar. Det börjar den inne liksom. Och vi har massa växthuslampor i hela kåken. Liksom.
Ja, det känner jag igen.
Allt ska från fröer och så. Men sen ute. Då är min fru lycklig. Då kommer hon hem efter 5 timmar i odlingen med jord fan upp över ögonbrynen. Liksom. Ja. Trasiga brallor. Och hon strålar liksom.
Ja.
Förmodligen ser jag ut likadan ut när jag kommer ur skogen efter 10 timmar. Liksom, och svettig och kör någon elddragare liksom, med en trött jämtum vid sidan. Då ser jag likadan ut som hon gör.
Ja, men det, är ju...
alltså, det finns någon sorts basic. Ja. Vi har drifter i skallen som alltså grundläggande mänskliga drifter som i den världen vi lever i nu. Nu jag menar inte att prata politik generellt men, eller utveckling överhuvudtaget men vi har det så bra i det här landet. Det är bara att gå till korvkiosken eller Ica och köpa italienska oliver liksom.
Ja.
Men vi har fortfarande de här drifterna i huvudet.
Ja.
Jag menar du till exempel som älskar att slåss, var fan kommer det ifrån?
Ja.
Jag menar det finns grejer i huvudet och det är smarta människan att leta reda på vad får mig att ticka egentligen.
Ja men det är ju det. Och det är, det är mycket av det man inte förstår ens.
Ja visst.
Alltså,
visst.
Att vara ute i skogen, att du får andas in, det är liksom, det är hormonellt, det är allt möjligt.
Ja, men det kan man ju plocka ner till beståndsdelar. Man kan ju säga så här, det är inte onyttigt för någon människa att vara ute i skogen en stund.
Nej, gud nej.
Liksom, och så om man lägger till det här, de här spänningsmomenten och vinsten du släpper hem, du bär hem haren liksom, som du flår och tömmer och du vet, gör ordning och sen äter du den här haren. Jag tror att det finns någonting väldigt, väldigt mänskligt grundläggande tillfredsställande i det.
Det gör jag med.
Faktiskt. Och inget ont om vi har ju 5 barn, min fru och jag, och det är minst en av dem som är minst halvvegan liksom.
Ja.
Så fine, kör på det. Men jag, det finns säkert något mänskligt med det också. Men hitta det som får dig att ticka liksom.
Ja.
Det är därför jag tycker man ska vara lite, vi som har jagat väldigt länge. Det var någon som sa till mig på någon kurs jag hade att du är storjägare. Vad fan betyder det?
Just det.
Jag är inte storjägare. Jag är inte utbildad yrkesjägare. Jag säljer inte jakt i Afrika eller vad innebär Nej. Grejen? Jag jagar jag jagar för att jag mår sjukt bra av det.
Du är en person som bejakar någonting hos dig.
Ja, precis. Ja. Alltså, och jag menar, du kan ju ha en nybliven, nyutexaminerad 17-årig totalfärsk ägare utan tradition i familjen eller någonting liksom, som mår hur bra som helst av att inte kunna någonting av det jag kan.
Ja.
Den personen är ju lika mycket värd som jägare som jag är. Förstår du vad jag menar?
Jag lägger
inga gränser eller prestige eller något skit i det som förstör.
Nej.
Jag tycker det är för många människor som är experter på att trycka ner andra människor av olika slag eller jag är bättre än du och så. Jakten för mig, det är 100% i frihet.
Fan, det är fina ord.
Ja, men
eller
för mig
fina
är det
ord,
så.
Det är klokt det.
Men så är det för mig. Och ett skäl tror jag är att jakten, när du har en jaktmark, du åker dit även om du ska skjuta en duva eller släppa en jämtund, vad du gör. Det är bara du och hunden och naturen liksom. Det är inte trafikregler och massa bolåneräntor och du håller ordning på massa mänskligt som vi har skapat runt oss som jag tror delvis låser in tänket. Skogen, du är fri liksom. Det är bara du och din kunskap och dina egna misstag som styr vad som ska hända på dagen. Det tror jag är nyttigt.
Det tror jag definitivt. Jag tror det är svinnyttigt.
Det finns inga regler liksom. Vi har massa regler att hålla oss till. Och det som jag sa, det ska vi göra klart. Men i praktiken, själva den praktiska jakten alltså. Det är upp till dig bara.
Mm.
Det, och nybörjare eller superrutiner spelar ingen roll liksom. Mm. Det, graden av tillfredsställelse är densamma.
Frågan är hur mycket av det som är nyttigt och hur mycket av det som bara är alltså ett behov. Alltså det är inte, det är liksom inte åt nyttohållet, utan det är helt, det är nödvändigt om man säger så. Jag kan tänka så här, om man är storstadsbo och inte ha någonting med natur, jag kan knappt förstå hur det går runt liksom. Alltså hur man blir tillfredsställd som varelse liksom. Jag har absolut respekt för att man blir det, men för mig hamnar det nästan där nu, att det är som ett liksom naturligt behov som nästan måste tillfredsställas till någon.
Men alltså, du, hur gammal är du?
41.
41 år. Det vill säga vuxen och mogen, och du har ungar och bolån och hela helvetet. Alltså en stabil person med yrke och allt det där.
Mm.
Och de här två dagarna i hängnen här. Du har ju sprungit efter oss för fan som en 13-åring. Och sugit i dig allting. Jag vill veta mer. Vad här, alltså, eller hur?
Ja.
Du kommer vara helt slut när du kommer hem sent ikväll sen. Alla dessa intryck och kunskap, det kommer ligga helt, alltså det är sånt som är nyttigt menar jag. Slappna av och lär dig någonting nytt liksom. Tänder du på det här nya, ja men nörda ner det lite grann, det är nyttigt alltså.
Det är därför jag funkar så bra med hundar. Jag är inte säker på att jag är som en 13, jag är mer åt den här 3-4-åringen. Det brukar funka okej med hundar då.
Ja. Nej men jag är som sagt var 64,5, jag är fan inte mer än 5 år om vi ska tänka intuitiva, plötsliga, taskigt konsekvenstänk. Gör någonting så får vi se vad som händer. Men det brukar ofta leda framåt.
Ja, just det.
Om du tror vad jag menar. Ja. Men jag gör liksom, av 5 grejer jag gör så är väl 4 misstag då.
Ja.
Men det femte för mig framåt i det jag gör.
Hur rädd behöver man vara för att göra misstag om man går tillbaka rent till hund?
Ja, det vet ju du egentligen som håller på med brukshundar. Men alltså, jag tror att de är väldigt förlåtande. Mm. Jag tror att hundar är väldigt förlåtande. Det säger till exempel att man får absolut inte skjuta en springel framför en ungställande hund.
Mm.
Det tror inte jag gör ett skit.
Mm.
Alltså, jag tror inte, det där är lugnt liksom. Men gör det inte 10 gånger.
Nej.
Om du förstår vad jag menar. Alltså, de är förlåtande liksom. Mm. Det är... Bara du själv är ödmjuk nog att inse att det är ett spel, ett mentalt spel, det är en mental balans. Det är, att jobba med en hund är som att jobba med en människa på sätt och vis. Alltså det är ett mentalt spel, vi måste kunna samarbeta, det är ta och ge som gäller. Och alla, också hundarna, gör misstag.
Mm.
Och då vill jag vara lika förlåtande tillbaks liksom, om du så menar. Då får man så småningom den här... i och för sig, jag bestämmer ju mina hundar, alltså det, så är det ju, men det är ändå en slags jämställd relation,
ja,
delvis.
Just det.
Alltså, jag tror, och det här är nog jävligt många som säger emot mig, men jag tror, för mig så har jag vunnit på att vara konsekvent inkonsekvent.
Ja, just det.
Alltså hundarna vet inte alltid vad som gäller.
Nej.
Och jag är sån som person. Men jag har förstått att det har varit ganska bra i min relation med alla hundar, egna hundar jag har haft. Därför att de blir lite nyfikna.
Mm.
Vad kommer han säga nu liksom? Mm. Vad fan är det som gäller i den här situationen?
Ibland så upplever jag att de växer med förtroende. I sånt.
Inte bara ibland, Lex. Nej, alltså faktiskt. Alltså, jag tror att de är nyfikna. Och sen så... Man kan ju säga så här också, om du skaffar en valp som är 8 veckor, vad gör du då under första året till exempel? Jo, du lär den här unga hunden att du ger den mat, du ger den vatten, du ger den aktivitet, du ger den värme när det är kallt, du ger den kyla när det är varmt, du gullar och kliar den på magen, du är hundens absoluta centrum.
Ja.
Alltså du är centrum i den här valpens huvud.
Ja, verkligen.
Alltså jättemycket. Ja. Och ändå, när hunden är 1,5 år så ringer folk mig och säger att jag litar inte på min hund. Hunden litar på människan.
Ja, just det.
Alltså hundens relation till människan är oftast mycket starkare än människans relation till hunden.
Mm-hmm.
Så när jag har kurser så är delar av det jag gör då, det är att envist över en helg förklara för folk att lita på hunden.
Ja.
Alltså släpp det där nu. Släpp kopplet bara. Förstår du? Att man tvingar folk att lita på den enorma förmåga de har som de inte litar på. Hunden är aldrig nervös för att förlora människan, men människan är alltid rädd för att förlora hunden. Problemet är att hunden går på fysiska signaler, så hunden ser att människan är orolig och rädd.
Ja.
Då kan du få veka hundar som en extrema utfall. De sticker ifrån dig och allt det där. För de ser att den här, vad fan, du som ska vara så stödig och jag litar på dig. Du står där som ett asplöv bakom.
Så börjar de söka en egen lösning.
Exakt,
och hålla
exakt.
På.
Bra hundar söker egna lösningar. Så är det ju liksom. Så att grundgrejen är att andas ut ordentligt. Två djupa andetag, andas ut ordentligt. Slappna av i kroppen. Vänta tills hunden tittar på dig och säger kom nu. Då kommer de.
Mm.
Alltså, nu generaliserar jag ju.
Jo.
Men generellt är det så. Och det där ska hundägare komma ihåg. Hundens relation till människan är alltid starkare än människans relation till hunden.
För det är något jag anar själv i alla fall. Att det svåraste liksom att råda bot på, det är om man liksom på något sätt förstör den relationen som människa. Alltså att man är för bestämd eller för att det blir en otrygghet på något sätt. Det tror jag är svårast av allt nästan att bryta.
Det finns sådana här balla exemplet i livet. Den unga jämten jag har, hon är väldigt självständig. Alltså, och när jag började få henne, jag brukar släppa mina barn, de får jaga liksom. Och sen försöker jag hämta hem dem så att de blir extremt självständiga. Och sen när inkallningen börjar funka då, hon är 1,5 år typ, då kommer hon över en mossiås liksom, och jag har visslat att hon kommer, men så stannar hon där uppe.
Mm.
Och så sätter hon sig ner. Och då kan man göra så att man börjar tjata på henne.
Ja.
Men om jag är på det humöret så säger jag, du är duktig du, så går jag och hämtar henne. Hon har vunnit liksom.
Ja,
jag bjuder på det.
Ja.
Men när jag är på ett annat humör, då sätter jag mig på vägen bara. Och sura och titta åt ett annat håll.
Ja.
Sen har vi en game of the minds.
Ja, just det.
99 gånger av 100 så kommer hon.
Ja.
För att jag skiter i, jag tänker sitta här och sura så får du göra vad du vill. Men hennes band till mig är så starkt alltså. Så jag bara envis nog så kommer hon.
Ja.
Så att det, förstår du då varför jag aldrig tröttnar på det jobb jag har?
Ja, just det.
Alltså det är alla hundar individer, tänd på gränserna, försök bli centrum i hundens värld, få hunden att förstå att det är du är så jävla cool liksom, så att håller jag mig till dig bara så kommer saker och ting att funka.
Fan, jag ska skicka till sms. Jag tror att undrar om inte vi kan leva på min kvinnas lön. För hela den här tidsbanken, mitt tidskapital är ju kanske
inte. Men förstår du vad jag menar då med den här otroligt livsbejakande mentala arbetet man gör med en hund liksom. Jag tycker sånt är så jävla roligt fortfarande efter alla år, tycker jag att det är så otroligt kul med det är därför jag gillar omplaceringar då.
Mm.
Besvärliga hundjävlar som ingen vill ha liksom. Hur ska vi lirka upp det här liksom?
Ja, det förstår jag.
Det är inte alltid man lyckas, och det är det som är så jävla kul. Jag brukar faktiskt säga det jämt när jag, du vet, radio, tv och allt möjligt. Om någon frågar mig liksom. För det här är vad jag tycker. Jag är inte färdig än. Jag är inte framme än. Men hittills så skulle jag vilja påstå att det är så här.
Ja.
Men sen finns det hundratals eller tusentals andra hundtränare i landet som har andra lösningar som också funkar på ett annat. Och det är därför att de är sådana som människa. Hitta din egen kraft och använd den liksom.
Precis.
Ta det jag säger som du tycker verkar vettigt och som funkar för dig, och sen så träffar du varenda jävla hundinstruktör som du kommer åt och så lyssnar du på dem och så plockar du liksom russinen ur kakan och så sätter du upp ett eget sätt att hantera hunden.
Precis.
Det är det bästa.
Att man nördar ner sig lite i...
Precis.
Ja.
Och så provar du fram liksom, och sen kommer du fram att det här funkar inte för mig, då gör jag någonting annat.
Ja.
Det var som jag sa i början liksom, att lyssna inte bara, alla får gärna lyssna på mig mycket som helst, men lyssna fan inte bara på mig. Alltså, för det är inte bra, det kommer inte funka.
Nej, jag tänker, vi kommer inte dricka någon långburk eller något annat nu, kommer vi gå ut och träna mer hund.
Ja.
Så mitt råd nu är att lyssna på det här avsnittet 2 gånger och tänk till lite på vad Pet säger. Och så gå och vara lite inkonsekvent, konsekventa.
Yes.
Och ha lite jävla roligt.
Jag måste också bara tala om för lyssnaren att skälet till att han avbryter nu är inte för att han trött på samtalet, utan för det är så jävla immigt i bilen. Vi måste ut, fan.
Visst, vi har ju 30 pers här som står och väntar på sin tur och undrar vad vi håller på med i en immig bil på en parkering.
Ja,
fan, nej, såg ni att den här medelålderskillen drog in den här farbron i en bil? Vad fan gör den?
Ja, men alltså det där är ballt. Låt dem tänka så.
Ja.
Vet du vad vi gör när vi kommer ur bilen? Vi kramas också.
Ja.
Så är det klart sen alltså.
Jajamän.
Ja, det är bra.
Inga konstigheter.
Det här är schysst att snacka med, Alex.
Ja, men jag säger tack så hemskt mycket för att du vill vara med, Peter. Och till er som lyssnar, tack så mycket. In och lyssna på Jakthundar i jakt. Fortsätt lyssna på Toppenjakt. Ha det så fint. Vi hörs.
Tack så mycket.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.